Jag ska läsa evangelietexten för den här söndagen, och den är hämtad ifrån Johannes evangeliet och det 21 kapitlet, vers 15-19. Och det är ju så, scenen är ju den att Jesus har visat sig för lärjungarna och möter nu då de här männen och kvinnorna på en strand, och innan så har då Petrus, som vi känner till, förnekat Jesus tre gånger av rädsla för repressalier ifrån ordningsmakten. Och nu så står de där, och så lyder texten så här: när de hade ätit så sa Jesus till Simon Petrus: Simon, Johannes son, älskar du mig mer än de andra gör? Och han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: för mina lam på bete. Och så frågade han honom för andra gången: Simon, Johannes son, älskar du mig? Och han svarade: ja, herre, du vet att jag har dig kär. Jesus sade: var en herre för mina får, en herde för mina får. Och han frågar honom för tredje gången: Simon, Johannes son, har du mig kär? Petrus blev då bedrövad när Jesus för tredje gången frågade: har du mig kär? Och han svarade: herre, du vet allt. Du vet att jag har dig kär. Och Jesus sa: för mina får på bete. Sannerligen, jag säger dig, när du var ung så spände du själv bältet om dig och gick vart du ville. Men när du blir gammal så ska du sträcka ut dina armar och någon annan ska spänna bältet om dig och föra dig dit du inte vill. Så angav han med vad för slags död Petrus skulle förhärliga Gud. Och sen sa han till honom: följ mig. Björn Afzelius lär ha sagt så här en gång: att den som aldrig gör en resa kommer snart att betrakta sig själv som norm för hela verkligheten. Och det är nog sant. Därför att ju mindre man möter andra människor och andra kulturer och så, desto mer tvärsäker blir man kanske på sin egen förträfflighet. Jag har många vänner som har rest ganska mycket. Jag har själv rest en del. Men jag vet särskilt en som han har varit i över 70 länder. Han har rest en sån här backpacker, ni vet, över hela världen. Han har en ryggsäck på sig, tar dagen som den kommer och löser problemen då när de dyker upp. Och han har sett underbara saker naturligtvis, men han har också hamnat i knipor. Han har till och med blivit rånad och varit nära att bli misshandlad. Men så har han också samtidigt mött de mest kärleksfulla och de mest gästvänliga människor. Och överallt så har de funnits. I alla sammanhang, i alla kulturer. Och det är det som gör resandet så fantastiskt, säger han. Därför att man blir ödmjuk inför sig själv och också inför andra. Om man vill bli andligt berest så måste man inte resa rent fysiskt. Och jag funderade lite grann på hur min egen andliga resa har sett ut. På ett sätt så hade den kanske redan börjat långt innan jag stötte ihop med Jesus där utanför Askersund den där vinternatten 1983. Och vid det laget så hade jag inte mött några människor som hade en kristen bekännelse. Jag hade knappast varit i kyrkan någonting. Och det kanske var bra. För då fick ju Jesus att säga, tala för sig själv till mig den här första gången. I vilket fall så bestämde jag mig för att följa honom. Och det som var intressant var att han inte krävde det här av mig. Han krävde inte detta av mig för att ge mig audiens där på den där vägen, den där kvällen. Utan det var liksom bara så att han dök upp där och gick vidare och jag sprang efter. Och det var kanske först ett halvår minst senare som jag sen mötte folk som hade gjort samma sak. På något sätt så liknar den resan, och den pågår ju fortfarande för min del. Alltså den liknar till viss del det här som min kompis berättar om sina resor jorden runt. Jag kom också iväg, lycklig och glad och full av förväntan och sög i mig alla intryck, allt. Och jag förklarade min tillvaro underbar. Men så kom också plötsligt den dagen där jag också stod förvirrad och bortkommen på den där vägen och funderade över om jag nu var tvungen att avbryta det här äventyret. Om någon vill höra hur det verkligen var så kan jag berätta naturligtvis fantastiska saker. Men jag kan också berätta hur jag blev rånad i andlig mening, blev lurad, bedragen och ibland fick också försvara mig för att inte bli skadad och misshandlad. Men varje gång så har jag också mött dessa otaliga, kärleksfulla och barmhärtiga människor där jag minst av allt trodde att de fanns, som kunde göra resan möjlig att fortsätta. Och som har gett för intet det jag behövde. Och detta fortsätter som synes. På 1960-talet någonstans så, det var väl uppfunnet lite innan, men det tog fart då, charterresandet. Det riskfria resandet. Där man sätter sig i bussen och bara åker med. Och det viktiga är inte kanske vart man åker, utan att man trivs och har roligt och är trygg. Allt på de här resorna är förberett från början. Allt är betalt, allt är bokat, beställt in i minsta detalj. Men man får inte hitta på för många egna äventyr. Utan man måste hålla rutterna och alla tider. Och kanske också även äta den mat som arrangören bestämmer. I annat fall kan man liksom inte följa med. Och i ren fysisk bemärkelse så är väl denna resform, den är väl bra som gillar det. Är man inte nöjd så kan man ju ta en annan resa. Eller klaga högljutt i alla fall. Men som andlig resform är den ju förödande. Jag ska försöka förklara varför. Inom alla mänskliga sammanhang där människor vill känna tillhörighet så förekommer ju en visst mått av likriktning. Det är naturligt. Det är ett mänskligt beteende. Det måste vara så. Inom politiken är det så. Ska du tillhöra ett visst parti så måste du naturligtvis tycka vissa saker. Och hålla dig med vissa bestämda värderingar. Inom ungdomskulturen så kan det vara mer tveksamt. Därför att det råder också ganska strikt ordning på vad gäller kläder, åsikter, uttryck, smak och värderingar. Men det här gäller ju också vuxna människor, på gott och ont. Nämligen vart man bor, vad man har för arbete, vad man har för vänner och så vidare. Avslöjar sig ganska snabbt då i fråga också om hur man klär sig, vad man är intresserad av och vad man tycker om olika saker. Och ibland kan den där likriktningen gå ganska långt. Och då kan det kan till och med gå så långt att det blir en plåga för oss som lever i det. Vi kan känna oss mer eller mindre trälbundna av sociala koder, politisk korrekthet. Och oavsett vilken livsstil man håller sig med så är det inte helt enkelt att behålla just sin särart. Om man nu vill det. Så här är det att vara människa och så har det alltid varit. Och det är väl då inte så konstigt om den här driften och längtan efter likriktning också når in i kyrkan och i församlingarna då och då under historien. Men där bör den hållas under sträng uppsikt, för den kan göra väldigt stor skada. När den kristna församlingen drabbas av kravet på likriktning så blir det lätt som det jag talar om en annan söndag. Om ni minns det under våren. Nämligen att vi inte säger kom och följ Jesus utan kom till oss och bli som vi. Alltså den gällande normen riskerar att bli allt snävare. Och till slut kanske man också börjar ikläda Gud dessa egenskaper som man själv tycker om hos sig själv. Och har man gjort det så kan man ju inte längre välja bort det här med mindre än att man avsäger sig Gud själv. Det är det här som sker när sekter råkar ut. Det här som sekter råkar ut för när det liksom går på tok. Man definierar Gud utifrån sin egen gruppidentitet. När Jesus kallar sina lärjungar då där, så väljer han faktiskt en hop av ganska märkliga typer. Framförallt då Petrus där. Alltså den lärjunge som förnekar honom 3 gånger får lika många gånger förklara sin kärlek till honom. Det är klart det ligger en attraktion i kallelsen, i själva resandet här hos de här människorna. Jesus säger inte till någon av sina lärjungar att följ mig annars kommer ni ut i helvetet. Utan han säger bara följ mig. Och de gör som jag gjorde. De kilar efter och ser hur det kommer att bli. Ingen förhandling, inga löften, ingen plan. Utan de släpper i princip det de har för händerna och går. Vilket jag också gjorde i andlig mening. Det är ganska uppenbart att de litar på att de i det här utförandet som de just där och då befinner sig i. Alltså räcker att de kommer fram på den resan de har påbörjat. Annars skulle de ju inte ha gått. Det är övertygande, de är övertygade om att han då som Paulus skriver har börjat ett gott verk i dem också, tagit med dem på den här resan och också kommer att fullborda detta, ta dem i hamn. Likriktning, kollektiv identitet är inte alltid detsamma som tillhörighet och samhörighet. Att vi reser tillsammans betyder inte att, ska vi säga, församlingsgemenskapen är en andlig charterresa. Utan vi reser tillsammans som Jesu efterföljare. Men vi är andliga backpackers i den här världen. Och alla reser utifrån de förutsättningar som man själv har. Ingenting annat. Och när problemen dyker upp så är vi skyldiga varandra barmhärtighet. Ingen av oss är bättre rustad för den här resan än någon annan. Och ingen kan heller skylla någon annan för bristande förberedelse. Vi reser med vår särart och ingenting annat. Det är det första en backpacker lär sig. Och det är att se vad som faktiskt är väsentligt. Och det väsentliga i det här är inte att vi liknar varandra. Utan att vi följer Jesus i den tid vi lever utifrån de förutsättningar vi har. Vi ska slå vakt om och vi ska värna om människors särart. Detta ligger inbyggt i missionsbefallningen faktiskt. Alla folk, säger Jesus, gå ut i världen och gör alla folk till lärjungar. Alla folk ska bli lärjungar. Och alla folk betyder ju just alla folk. Amen.